Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Välkomna till Expressens mediepodd Lägg ut med mig Karin Olsson, kulturchef och biträdande chefredaktör.
Och jag heter Magnus Alslind och är redaktionschef.
Jag tror faktiskt att luften har gått ur mediefenomenet Margit Rickert och Thomas Engström nu.
Vadå? Var ska de flytta?
Det vet jag inte. De är väl lite far på olika håll i Europa just nu, tror jag. Men det här författar- och skribentparets underhållande tid, får man ju säga, i rampljuset är ändå över. Det höll i 7 år, men nu är det slut.
Nej, jag tror att det är början på en ny era.
Tror du?
Ja. Ytterligare en ny.
Ja, men jag satt igår kväll och försökte göra en tidslinje över det här parets olika bosättningar och politiska omvändelser sedan 2015, men jag fick faktiskt ge upp. Det var för rörigt. De träffades 2014, på Twitter träffades de. Och sen, sen 2015 gifte de sig. Och båda hade ju redan innan varit personligheter i offentligheten. Margit Rickert var matbloggare och Thomas Engström var författare och tidningsskribent.
Han hade någon relation tidigare i branschen, så att säga. Va?
Ja, han var tillsammans med kulturskribenten och författaren Gabriella Håkansson.
Så var det, ja.
Och Margit Rickert hade ju haft en romans med Ann Heberlein. Men så träffade de då varandra och blev störtförälskade och blev då den här världens, citat, Bonnie and Clyde, som DNs Augustin Erba kallade dem i ett reportage några år senare. Och så började de någon slags gemensam mediekarriär 2015 och de går i landsflykt. Och Thomas Engström, han skrev ju på den tiden på Expressens kultursida och han tog ett storstilat farväl av Sverige. Och han skrev då så här: jag har fått nog av att betala för mina vänners maxtaxa på dagis och för mina ovänners utbildningar genuspedagogik. Så då lämnar han då Sverige.
Var det då för Montenegro eller för Amsterdam?
Under då några års tid så bor de i Georgien. Inte Montenegro utan Georgien. Mexiko, Nederländerna, Shetlandsöarna. Och på varje ny plats de kommer till, som de då skriver om i olika tidningar, då har de hittat hem och är helt begejstrade. De återuppfinner sig själv hela tiden. Och de blir ju väldigt omsusade. Alla vill vara deras vän, alltså gamla partiledare till vänster och opinionsbildare till höger. Alla vill vara nära det här paret.
Jag såg någon bild på Annie Lööf och de två.
Ja, för att de påbörjar också någon slags resa vänsterut. De börjar som väldigt höga båda två. Thomas Engström var ju något av en konservativ profil då, back in the days. Och han gick också från Expressen till Svenskans ledarsida. Men så händer någonting. De börjar gå åt vänster. Och först blir de centerpartister och har flera möten med Annie Lööf.
Innan dess var det lite medborgerlig samling, kopplingar eller åtminstone möten i de kretsarna med Alexander Bard och andra på fester. Medborgerlig samling som då brukar kallas SD för intellektuella.
Ja, han hängde säkert i sådana kretsar. Men jag tror inte han själv har varit kopplad till dem. Men som sagt, det är ju lite svårt att hänga med. Och sen plötsligt så slutar de på Svenska Dagbladet och börjar på Aftonbladets kultursida och blir då vänster. Särskilt Thomas Engström, han skriver då ett nästan som ett litet manifest och beskriver kapitalismen som utsugning, förnedring och slaveri. Så han går verkligen all in i den här nya vänsterpersonen. Och Richard, hon skriver bland annat om att hon har jobbat som prostituerad, skriver hon en lång text om i Aftonbladets kultursida. Så de här är ju verkligen paret som förmår att överraska.
Var det inte på SvD hon skrev om sin bakgrund som lyxeskort?
Hon nämnde det i en text i Svenska Dagbladet, som blev faktiskt sur på dem, för de tyckte att de exploaterade för mycket i utgörningen, i rubriksättning och kanske bildvalet också.
Ja, så var det. Det var sen hon skrev hela texten om det på AB Kultur. Det var då hon hade den här meningen som du reciterade för mig häromdagen.
Ja, men det här är faktiskt en av de, förlåt mig, men roligaste meningarna som hon skrivit på en kultursida de senaste åren. Hon uppmanade då kvinnliga kulturskribenter att vidga sina vyer så här: prostitution är ett helt okej jobb som jag absolut skulle rekommendera kvinnor som vill ha något roligare att skriva om än att vantrivas i kulturbranschen. Och det är ju det här som är grejen. Med
det var mer en släng åt kulturbranschen än en hyllning av lyxeskort.
Ja, det var det. Det var en bra text. Och det är det här som är grejen. Det är klart att de har framstått som väldigt spännande. Det här författarparet som reser runt i Europa och som är intellektuella och valt bort barn. Och de har ju framstått som väldigt spännande och nästan lite anachronistiska. De har ju, jag tror det har varit deras lockelse. Men så är det ju också att de är fruktansvärt skickliga skribenter. Thomas är ju bra, men Margit är ju överjävligt bra. Hon är vass, hon är rolig, hon är gränslös, hon är bildad. Alltså,
de har även valt bort husdjur.
Också valt bort husdjur. Ja, det, om man flyttar så ofta som de gör så behöver man nog det. När de var med i ett reportage i Dagens Nyheter, då berättade de att de hade flyttat 12 gånger på 6 år innan de hittade drömhuset då i Jokkmokk.
Ja, var började vi någonstans? Sjöbo?
Blentarp. Trevligt, men lite skånskt. Så vi sålde huset, hela inredningen som dödsbo.
Sen hamnade vi i Yucatanhalvön i Mexiko. Och där var det för varmt, så vi var sjuka hela tiden. Och,
vi började lukta yoghurt. Vi kunde inte ha sex med varandra till slut för att vi...
Man bytte kroppsdoft.
Ja, det gick inte.
Helt sjukt.
Och nu har vi flyttat i Jokkmokk 50 meter till vårt drömhus.
Ja.
Möjligtvis flyttar vi. Nej.
Nej.
Jag kan inte ens flytta 25 meter. Jag orkar inte
ens flytta till ovanvåningen här. Nej, här blir vi kvar. Det är ingen som kommer tro att vi blir det, men vi kommer bli det.
På den här resan passerade de revy i min gamla hemstad Kiruna och bodde 3 månader där. Och jag tror det var i den DN-intervjun de berättade om de 3 månaderna och beskrev det som att Margit hade skrivit en text om hur samehatet stod henne upp i halsen och att det då åtföljts av massa kommentarer och att de kände sig hatade och hotade och var tvungna att flytta. Mina kinakällor sa att nej, men vi märkte inte knappt av dem. Det var de som satt på biblioteket rätt mycket.
Ja.
Så att, jag vet inte om det är deras värld som allting där kretsade kring dem i 3 månader och sen drog de vidare. För att,
ja, de blev väldigt engagerade där i Sápmi och samers rättigheter då under tiden i Jokkmokk. Men de stannade inte där heller, utan de flyttade faktiskt till Öland.
Jaha, det här var inte liksom slutstationen?
Nej, de bor på Öland nu, eller de är skrivna där i alla fall. Men nu är de ute och reser i Polen. Men de flyttade till Öland och Margit flyttade också från Aftonbladets kultursida in i Dagens Nyheter. Och det gjorde hon då någon gång i höstas, var det väl. Och de har ju pumpat på med henne stenhårt. Och jag har faktiskt hört, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att Björn Wiman sa att nu är det Margit Rickert som gäller, nu kör vi på med henne som 17. Så hon fick ju verkligen en fantastiskt fin position i Dagens Nyheter. Men så kom då kriget i Ukraina och då kastade de sig ut i Europa igen då. Och Thomas Engström lämnar i protest Aftonbladets kultur för att de enligt honom då publicerar Rysslands vinklade texter. Och bara några dagar senare så lämnar Margit Richert den kultur för att hon vill känna sig mer fri, men också för att Björn Wiman och Maria Schottenius är mot NATO och hon misstänker att Björn Wiman är pacifist.
Nej, hon har faktiskt backat på det och tillstått att nu har hon funderat på att Björn Wiman inte är pacifist.
Ja, men hon vill ändå vara en frilans, säger hon. Så nu efter den här turnén genom Mediesverige, genom olika politiska åskådningar. Så nu återfinns de på Substack, än så länge gratis båda två. Och har inga uppdragsgivare i medievärlden vad jag vet. Så nu gäller det att deras böcker säljas om de ska klara sig. Och man brukar ju säga att det är viktigt för mediepersonligheter och skribenter att förnya sig, att inte bara köra på i gamla hjulspår.
Jag säger bara att lysande lanseringskampanj för deras nyhetsbrev, Sign Me Up.
Ja, men byta Dagens Nyheter, Aftonbladets kultursida mot Substack. Jag vet inte, jag tror inte att det är en framgångsrik strategi. Och vilken tidningsredaktör, hur duktig man än är på att skriva, som de då uppenbarligen är, och spännande personer. Hur attraktivt det än är, vilken tidningsredaktör nu kommer våga ta dem i båten om man kan förvänta sig att de hoppar av några månader senare?
Kanske det, men det är ju med nyfikenhet man öppnar mig också.
Hon driver den omåttligt populära bloggbevakning. En blogg som nitiskt granskar Influencer Sverige. Välkommen till Lägg ut, Camilla Järvide.
Tack så mycket.
Du driver den här bloggen som är väldigt stor. För de som inte känner till bloggbevakning, kan du berätta hur stor är du?
Jag har ungefär 350 000 unika besökare i månaden och ungefär mellan 2,5 och 3 miljoner besök enligt Google Analytics. Så att det
är imponerande.
Det är folk.
Mm. Nyheter 24 totala sidvisningar, 3,4 miljoner sidvisningar i veckan, så du måste ju stå för enormt många av dem.
Ja, min siffra var en månads...
Ja, förlåt.
Ja, en månadssiffra. Mm. Så... Jag fick faktiskt förfrågan från Sveriges Radio som jag spelar in med, och det är därför jag har dem så här färskt i minnet, för jag sa det så här, men vill ni ha veckor, månad, halvår, år? Så, just för att jag tycker att det är så himla viktigt att vara transparent. Det är ju lite av min paradgren att kräva siffror.
Precis. Men vi har just haft en stor skandal, kan man faktiskt säga, i Influencer Sverige. Ebba Busch portades från Elle-galan. Och jag såg att du var väldigt tidig ute med att snoka runt. Varför är inte Ebba på Elle-galan?
Jag fick ju veta på fredagskvällen, alltså nästan innan galan hade börjat, att hon är portad. Det är Kakan Hermansson som har ställt ett ultimatum. Men de KD vill inte gå ut med det, utan de vill att liksom media ska börja fiska. Så jag började fiska. Just för att den källan som jag hade var väldigt, väldigt, väldigt trovärdig. Men jag behövde få det liksom någon annanstans ifrån. Och jag visste också att Ebba kommer inte lägga ut om detta. För hon kommer liksom lägga lite locket på och låta andra göra jobbet. Och så har det ju varit. Hon har ju inte bemött det här någonstans på sina sociala medier.
Nej, för tidslinjen är ju så att Elle-galan var på fredagskvällen, och på lördag då avslöjade Dagens Nyheter detta, och det var faktiskt Patrik Lundberg, kolumnisten, vinnare av Journalistpriset, som låg bakom nyheten, och han berättade för mig att han fick också reda på det på fredag, precis som du, och sen fick han hjälp av Alexandra Karlsson Tenetskaya, som drog loss det, och så publicerade de på lördag.
Ja men precis, för jag hade jag kommunicerade med min chefredaktör som var såhär, nej men du måste liksom försöka få det någonstans ifrån, och sen vet jag att han skickade till mig att Expressen har publicerat och de verkar ha exakt samma uppgifter som du, så att då kan du också köra.
Så Nyheter 24s Henrik Eriksson stoppade dig från att vara först med den nyheten för Dagens Nyheter?
För jag fick ju det här samma luddiga svaret från Elle-galan från deras presschef, heter hon Petra kanske, som sa att det är ett redaktionellt beslut. Jag förstår att det är ett redaktionellt beslut, men är det beslutet fattat på grund av att Kakan Hermansson har ställt ett ultimatum? Och då var det här, jag hänvisar till mitt tidigare uttalande, och då var jag så här, okej, ja det var det.
Men nu är de väldigt sådär att det här är en tidningsanka, det här är helt fel. Så nu demonterar de ju väldigt tydligt.
Ja, vad de säger internt, vad jag förstår, det är att vi upplevde att för mycket fokus skulle riktas mot Ebba Busch. Och att, Kakan Hermansson var en av dem som var missnöjd, men att man fick också många signaler om att andra gäster skulle fokusera på Ebba Busch och hennes uttalande. Det skulle nämnas i tal, det skulle läggas ut bilder, och att man inte ville ha det fokuset. Att man ville ha sin gala i fred. Nu har ju ändå allting kommit att handla,
dålig strategi.
Handla om detta. Om dålig strategi tycker jag är intressant, för att Allermedias kommunikationschef, det är Jenny Knutsson, och
ja, det var hon jag menade, inte Petra.
Ja, och hon är ju en erfaren, skicklig kommunikationschef. Och hon är dessutom gift med Hampus Knutsson, som varit partner på Prime, presschef för McDonalds och kommunikationschef på Moderaterna. Så de är ju riktigt PR-proffs-team där. Jag vet inte hur mycket man hjälps åt i en relation med sånt här. Men
betraktar du Ebba Busch som en influencer, Camilla?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Nej.
Jag tycker inte att bara för att man har sociala medier så är man per automatik en influencer, utan det handlar ju om hur man använder sina sociala medier. Och hon är väl den politiker som är liksom mest åt det hållet, men det handlar ju också om att hon hänger ganska mycket med Margot Ditts bland annat. Så att jag tycker inte att det finns någonting negativt med att partier eller politiker har sociala medier, utan det handlar ju om hur de använder det. Och i det här fallet så använder ju hon det inte alls. Hennes tystnad var ju ett väldigt kraftfullt uttalande, men hon la upp sin klänning, hon visade sidan, och så la hon upp en story när hon var hemma med sin hund samtidigt som galan drog igång. Men ingenstans så uttalar hon ju sig negativt om det.
Var det här en bra strategi, tycker du?
Ja, men jag tror det. Hon har liksom lagt sig lite över det här käbblet som är nu. Sen så finns det finns ju en stor problematik i allt detta. Men hon har väl hanterat det så bra som möjligt, skulle jag säga. Jag tycker väl att Ellegalan har hanterat det ganska dåligt. Mm. Och om målet var att inte stjäla fokus från galan, så var det ett stort misslyckande. Det får man säga.
Vad tycker dina följare?
Det är jättedelat. Alltså, det är verkligen så här, två sidor. Och sen finns det ju den här lilla spin-offen på Kakan Hermansson, att det är hon som säger detta, eftersom att hon har ju gjort extremt problematiska uttalanden vad gäller polisen om Alexander. Och att hon då på något vis ska gå in och liksom styra och ställa vem som får komma baserat på uttalanden man har gjort. Mm. Hon har ju bett om ursäkt för sina uttalanden. De kom ju ganska lägligt, samtidigt som hon hotades med att tappa massa samarbeten.
Ja, Audi. Vad var det hon sa då? All cops are bastards, så var det med hon sa.
Ja, det var ett himla tjat med Alexander, tyckte hon.
Ja, pallarna snuten tycker synd om sig själv.
Men
så.
Hon har bett om ursäkt för det. Men, men det är ju lite pikant då att Ellegalan, som då citat, är mot våld i alla dess dimensioner. Man har då inget problem med konferensiens tidiga uttalanden.
Jag frågar om dina följare, eftersom jag upplever att du jobbar mycket med dina följare. Nu pratade innan här, så att du alltid tackar för tips.
Ja,
någon av följarna. Och att journalistiken drivs framåt genom att de hjälper dig att skanna av sociala medier och se olika saker. Och när vi pratade om att du skulle vara gäst här, jag och Karin, hade vi ju gjort ganska länge för att vara imponerade av ditt arbete. Då jämförde vi lite med Carina Bergfeldt när hon jobbade med Utöja-bevakningen, med Breivik-bevakningen under rättegångarna, och hade med sig hela Aftonbladets publik som skrev vad de tyckte i kommentarsfält och i livechattar, vad som hände i rättegången, varför gjorde den det, jag har läst det i Breiviks manifest, jag har hört den överlevande berätta om det, vad tycker du? Och även Magda Gad, som jobbade i början av sin utrikesjournalistik jättemycket på Facebook med kommentarer. Och nu har vi Nivetta Wood också på Aftonbladet, som är nominerad som årsstilist och Vinnie Peace, som har jobbat jättemycket i deras coronachatt. Och det är så otroligt bra att jobba med följarna på det här sättet och ta hjälp av alla. Ibland kan bli förbuffat att inte fler journalister gör som du. Ta hjälp att granska ett område.
Ja, nej, men jag ser ju det som en dialog. Många, ska man säga, lite äldre, alltså traditionell rapportering blir ju ofta en monolog. Och då tappar man, alltså den här världen, den är ju dynamisk, den ändrar sig hela tiden. Och Anna Bok kallar ju mina följare för bloggbevakning små minioner. Och det är ju ganska sant, för de är ju överallt och ser allting. Skicka till mig, liksom, vad är detta? Det är ju inte som att jag får någon färdig text, liksom, utan det är ofta så här, jag såg detta, får man göra så här? Eller det här tyckte jag kändes lite konstigt, och jag fattade inte förrän på slutet att det här var ett köpt inlägg. Och så sitter jag ju hela tiden och liksom skriver, kollar, undersöker, letar vidare. Sådär.
För du är ju som en iller, kan man säga. och håller verkligen koll på alla influencers, om de sköter alla reklamregler, om de är transparenta. Du kritiserar dem om de är hycklare. Eller, du är liksom, har verkligen den här kritiska blicken, granskande blicken på dem hela
sen
tiden.
Jag höjer dem också om de gör bra saker.
Ja,
men det är väldigt lätt att hitta saker som inte är
bra. Det gör det också. Du följer dem också lite som människor. Att nu har den här visat upp sitt nya barn. Alltså, du följer dem också som människor. Så det är liksom som en blandning av lite kändisjournalistik, men också det här granskande, att hålla koll på den här lite ibland laglösa världen. Och älskar de dig för ditt arbete? Eller hur skulle du beskriva detta?
Jag skulle säga att det är väldigt delat där också. Många var väldigt kritiska i början. De visste liksom inte vad detta var. Är det här en skvallerblogg där man får skriva vilken skit som helst och det kommer hittas på några saker där någon är anonym? Och det är det ju inte, utan jag vill ju hela tiden basera mina inlägg på liksom saker som faktiskt har hänt, som har publicerats eller som har anmälts eller som finns någonstans. Jag är totalt ointresserad av skvaller. Alltså så här, jag såg att hon stod där och gjorde det. Mm. Ja, jaha. Kul för dig, liksom. Så att jag tror nog att många tycker att den har liksom fört branschen framåt, samtidigt som man känner sig, det är lite det här, du fakturerar som ett företag, du tar kritik som en privatperson, det är det jag återkommer till hela tiden.
Ja, du skrev ju en lång artikel på Expressens kultursida här om månaden, och rubriken på den var att influencers vill ha makt och miljoner utan ansvar. Och då tar du upp just det här att de är många gånger företagare, miljonomsättning, tjänar massor med pengar, men så fort de får kritik så är det åh nej, sluta hata mig. Vad beror det här på, tror du?
Först och främst så tror jag inte, det är väldigt unga människor många gånger, de har inte kanske någon liksom eftergymnasial utbildning, de har nog inte haft andra jobb, och de har byggt sina varumärken kring sina privatpersoner i en tid då den här branschen var ganska oreglerad och ingen visste hur man fick göra, och när det då väl blev reglerat så tror jag att det är väldigt liksom svårt att göra den liksom separationen. Då känner folk sig väldigt påhoppade. Det är ju ett väldigt praktiskt fokusskifte hela tiden. Att ta som Bianca exempelvis. Jag menar, hon är ju det, alltså ett av de starkaste personliga varumärkena som finns i Sverige just nu. Allt hon rör vid blir guld. Hon och hennes manager har gjort rätt liksom från dag ett. Och det går att sälja i princip vad som helst med hennes namn. Men ändå så finns det ingen typ av ansvar eller eftertanke eller företagsstrategi på hennes Instagram-konto. Utan hon tjänar alla pengarna via sitt varumärke och via sina olika bolag. Samtidigt som hon ser sig själv som en privatperson så fort varumärket hon har byggt får kritik. Exempelvis, hon la ju ut en video där hon fick en fråga, så här, vad har du gjort för behandling under ögonen för att få bort påsen under ögonen? Och så sa hon, nej men jag har inte gjort någon behandling, utan det här är bara liksom resultatet av en bra ögonkräm. Surprise, surprise, vi släpper en ögonkräm om typ 2 dagar. Och det här är min favoritprodukt i hela världen, jag använder ingenting annat än den, bla 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 bla. Och sen så vet ju jag att du gjorde ju en så här fillerbehandling i somras.
Och hur visste du det?
För att hon la ut det i sina YouTube-videos. Det är så här. Och då påpekade jag det. Jag bara tycker att det är väldigt oärligt. Jag tycker det är oetiskt. Och hon svarade med att jag är ju bara en gnällkärring som älskar att sänka unga kvinnor. Mm. Det var direkt liksom folk sig tillbaka.
Ja.
Och jag önskar att hon hade bara kunnat stanna upp och bara säga, hur många av mina 1,3 miljoner följare har sett detta, köpt produkten jag marknadsför med förhoppningen att få ett likadant resultat? Det fanns liksom ingen reflektion alls över hennes ansvar. Och hon sa det att, ja men jag har inte ljugit, jag glömde bort. Ja, det är så kanske det är, men du är inte i en position där du kan glömma bort detta.
Nej.
På dina, liksom, dina plattformar.
Och hon attackerade ju verkligen dig i liksom story efter story.
Ja, ja.
Och
Men Karin, vi har ju talat ibland, jag och du, kring att antingen är man journalist och då rapporterar man, eller så är man tyckare. Här går ju då Camilla, du går ju helt fritt mellan rollerna. Du både tar fram information och sen har du massa åsikter kring den som har gjort det. Tror du att Camilla hade kunnat verka på en vanlig traditionell tidning som DN eller Expressen? För vi talar ju jättemycket om att ställa inte i vägen för historien.
Det tror jag absolut, för att jag tycker att Camilla är en klassisk publicist. Och en publicist kan också ha liksom en värdegrund, en linje, ett uppdrag. Och Camilla jobbar ju så tydligt på uppdrag av sin publik med att granska den här branschen. Och om man har det så här avgränsat i en blogg, då tycker jag att det blir en tydlighet vilket ramverk som gäller för just den här medieprodukten. Så det tror inte jag hade varit något problem.
Så att om Jenny Strindlöv granskar någon för Expressen och Kvällsposten och dessutom hamnar i bråk och konflikt med den i kommentarer, skulle det kunna funka det också?
Nej, det är en lite annan sak. För att Jenny Strindlöv är en traditionell nyhetsreporter som jobbar inom en, liksom en nyhetsdesk. Det är liksom ett lite annat ramverk. Men jag tycker att när man har en egen, alltså man kan ju nästan säga att Camilla har en liten egen tidning i tidningen och jobbar väldigt inom ett liksom lite eget ramverk. Och då tycker jag att det är en annan sak. Alltså, du är ju inte en reporter, utan du är en publicist.
Och jag ställer ju ofta frågor till mina följare. För så här, mitt syfte med bloggbevakning, det är att folk ska börja tänka själva. Liksom, tänk själv, ifrågasätt, granska kritiskt. Och det som jag har gjort sen liksom bloggbevakning blev riktigt stor, det är att jag har försökt så här, tona ner. Jag kan liksom ha en åsikt, men sen frågar jag liksom, vad tycker ni? Tycker ni att Bianca har mycket ansvar, lite ansvar, inget ansvar? Just för att inte så här, ja men liksom, som en skock får liksom fösa dem framför mig, utan jag vill, det är så att ni behöver inte tycka med mig, bara ni tycker någonting. Men jag tror ju att just det här personliga i det är det som gör att exempelvis Bianca liksom går på mig, att jag är då någon jävla surkärring liksom.
Men jag tycker i den genren som du jobbar inom, för jag tycker att det är en liten egen genre som inte ska blandas ihop med vanlig nyhetsjournalistik, så har du som du nämner det här personliga tilltalet, men det är också, du är lite rapp i käften och lite vass och det visar ju mycket personlighet. Du var ju faktiskt tidig med att granska just Isabella Löwengrips uppblåsta besökssiffror och var tidig med att påtala detta och så. Och det kanske är, vad ska man säga, den största influensen som har fallit, kan man säga, just på grund av granskning. Hon fick ju helt revidera sin, hur hon jobbade efter det här hade punkterats. Mm. Tror du att branschen har mognat sedan dess? Det var inte så länge sedan, men har det hänt någonting? Har de blivit mer noggranna med sina besökssiffror och sådana saker?
Jag tror inte att någon annan gjorde det hon gjorde. Att liksom trippla sina siffror och liksom ljuga rakt av. Tittar man på exempelvis den här granskningen av Bianca, så är det ju det en granskning av hur hon använder sin makt, inte att hennes makt är falsk eller att den är baserad på falska siffror eller falsk statistik eller falska inkomster. Så för Isabella så var det ju, tror jag, att när man liksom stack hål på det här luftslottet, då föll liksom allt, för allting var baserat på detta.
Hur kom det sig att du kom in på det här? För det var ju väldigt tidigt att börja följa den här världen som växte fram.
Jag följde ju den långt innan jag började skriva om den. Jag var ju en del av den också. Började blogga 99. Så att jag skrev om musik tidigare, men själv liksom har pluggat musik. Och kände att jag lägger all min musikaliska energi på detta. Istället för på min egen musik. Men så kände jag det, det kliar liksom i fingrarna, jag vill skriva, jag vill liksom uttrycka mig, vad kan jag? Gud, jag älskar sociala medier, det kan jag ju, och jag tyckte inte att det fanns något jättebra forum för det. Det fanns ju någon typ så här skvallerblogg som inte uppdaterades.
Jag har läst att du gick in på den skvallerbloggen och länkade till din egen satsning. Och du lyckades göra det 4 gånger innan du blockade det.
Yes. Först så mejlade jag ju henne, och för jag visste att hon hade precis fått barn. Så jag mejlade henne och bara, vill du ha hjälp med att liksom hålla igång flödet? Men då svarade inte hon på det. Och då tänkte jag så här, ja men skitsamma då. Då startade jag min egen. Och gick in, för hon hade ju alltså hundratals kommentarer på alla sina inlägg. Så då gick jag in och tittade lite så här vad folk önskade att hon skulle skriva om, och så skrev jag om det. Och så länkade jag tillbaka till den i hennes inlägg. Ja, 4 gånger. Och sen blockade hon mig, hon blockade bloggbevakning, hon blockade alla typer av kombinationer till bloggbevakning. Vilket gjorde att folk blev ju jättenyfikna. Så att hon gjorde mig en tjänst där.
Ja, nej, men det att följa följarna och jobba med följarna, det vi pratade om tidigare. Jag förstår inte varför inte fler gör det. Om jag skulle bli reporter och bevaka techsektorn exempelvis, eller någon del av techsektorn, så tänker jag att jag skulle försöka ta hjälp av så många som möjligt som du gör. Det är sånt framgångsrecept. Och du var ju på Nöjesguiden från början med din blogg, och eftersom ni hamnade i en liten konflikt kring ersättningen, så vet vi ju lite kring hur mycket publik du drog och hur mycket du tjänade. Och från början hade du en deal med Nöjesguiden vart du skulle få 0,045 öre per sidvisning.
Ja, det är helt orimligt.
Men sen blev problemet för Nöjesguiden då att du drog så sjukt mycket sidvisningar så att de började nästan göra en förlustaffär på det, för de kunde liksom inte sälja till det.
Nej.
Så att då ville de sänka det till 0,025 öre från 0,045 öre, och det slutade med en förlikning. De fick betala dig och du gick till Nyheter 24 med din blogg, kan man säga. Så att jag förstår inte, varför jobbar inte fler med sina följare?
Nej, men det är ju alltså ett måste. Den dagen som jag slutar kommunicera med dem, det är ju då som mina inlägg kommer bli helt inaktuella och helt irrelevanta. Och de checkar ju mig också så här, när de tycker att jag är fel ute eller har missat någonting eller sådär.
När blir du less på dina följare då?
Jag blir nog mest less på dem när de tjafsar sinsemellan om typ stavning eller att någon använder för mycket emojis, för lite emojis. Många, i och med att du behöver ju inte identifiera dig med namn, så många är ju anonyma och så är det så här, ja men du svarar bara dig själv. Så det är mycket så dagis liksom så. Och då kan jag gå in och bara, men kan vi snälla höja den här nivån lite? Så.
Tidigare så hade du att du lämnade hela flödet till dina följare ibland, du kallade det off-piste. Jag vet inte om du har kvar det, men vissa kvällar fick de köra själva.
Ja, men öppet spår.
Öppet spår.
Öppet spår. Off-piste är när jag tar kommentarer och så bygger jag ett nytt inlägg om det. För det kan också bli hur kul som helst.
Vad ska man med medarbetare till när man kan ha följare?
Och det sjuka är att det här var helt och hållet en följares förslag. För jag vill inte ha så off-topic i ämnena, utan jag vill att kommentarsfältet får gärna liksom hålla sig till det som liksom ämnet är. Och då var det någon som sa det, att ja, men kan vi inte få ett inlägg där vi kan få skriva vad som helst? Och jag var så här, jo, det kan ni väl få liksom. Och så testade jag, och det var så här, man bara, gud, alltså så mycket. Det kan ju vara liksom uppåt 1000 kommentarer.
När kriget bröt ut i Ukraina, då kom ju influencerbranschen av sig lite. Jag visste inte riktigt hur de skulle bete sig, för det var så allvarlig tid. Kunde de bara köpa som vanligt? Då måste jag säga att nu skrattar jag ett allvarligt ämne, men du var lite hånfull mot vissa influencers som var så här, ja, det är tråkigt att det är krig, men här är mina nya byxor i ny färg. Det var ju en bra nyhet i alla fall.
Precis, en bra nyhet på denna mörka dag. Och man bara, nej men snälla. Alltså det är så här, sälj dina byxor i ett inlägg och sen gör du ett inlägg om liksom tragedin i Ukraina. Men slå inte ihop dem.
Nej.
Och det var alltså...
Det snackas ju ibland om att influencerbranschen är underbevakad. Ni var lite inne på att de tänker att de kommer undan, men det är så att de inte tänker så mycket. Men jag skulle säga att den är ganska hårt bevakad och mer bevakad av andra branscher. Dels av dig och alla dina minioner. Och sen har jag även Resumé vunnit priser. Julia Lundin och Jasmine Winberg. De har ju både gjort digitala Wallraff och riktat in sig jättemycket på det.
Nej, det har väl hänt en hel del senaste åren.
Men jag tror också nu när Jasmine har blivit chefredaktör på Resumé, så har ju hon tagit in liksom ett annat fokus, för jag gör ju även påverkarna med dem som handlar om hur de politiska partierna använder sociala medier inför valet. Det har nog gjort ganska stor skillnad jämfört med den förra chefredaktören som hade ganska dålig koll på branschen, på just marknadsföringslagen bland annat. De utnämnde ju Nocco och deras marknadschef till så här framtidens marknadsavdelning. Och när jag gjorde en artikel om det så visade det sig att han hade ju brutit mot marknadsföringslagen typ så här 76 gånger med sina inlägg då, som hade varit så himla framgångsrika.
Dålig koll. Påverkarna, vad är det för någonting?
Det är en tv-satsning med Resumé. Det är jag, det är Jasmin, Elaine Eksvärd och sen lite så här olika gäster. Där Elaine har ett eget segment och sen så har vi en liksom panel där vi pratar om olika ämnen som är aktuella då just med partier, sociala medier inför valet.
Ja, det är väldigt tydligt hur politikerna försöker att annektera den här världen eller hitta nya väljare, där vi har Margot Ditts partiledarintervjuer där alla dyker upp då och ställer upp på alla möjliga konstiga saker. Och så har vi då Ebba Busch som beter sig som en influencer.
Ja, Therese Lindgren var väl Stefan Löfvens go-to-reporter nästan.
Ja, Magdalena Andersson har också vänt sig till henne flera gånger. Hur ser du på den utvecklingen? Tycker du det är bra att politikerna gör så här?
Om jag tycker att det är bra eller inte återstår väl lite att se. Däremot så förstår jag att de gör det. Det är klart att det är betydligt enklare att sitta med Margot som bara hummar och nickar med, exempelvis Jens Fenonius när de pratade om förlossningskrisen. Det finns inga kritiska motfrågor, för att jag tror inte att Margot är speciellt insatt. Utan hon läste sina följares frågor och sen så bara köpte hon svaren med hull och hår. Therese Lindgren å andra sidan, hon tar ju ner liksom frågorna och diskussionen på en nivå som passar hennes följare, för att hon har en ganska ung följargrupp. Men den är fullt seriös.
Så hon håller en lite högre nivå, tycker du? Mm.
Det tycker jag. Det är väldigt relevanta frågor. Hon har ju pratat med nu Magdalena Andersson, hon har pratat med Försvarsmakten, med deras kommunikationsanställda, just för att lite underlätta för sina följare att förstå vad det är som händer. Hos Margot så dansar man Macarena och man pratar om vilka drinkar man föredrar. Jag tycker hon behandlar sina följare som att de är svagbegåvade.
Så att om Thomas Nordenskjöld skulle bli upptagen med något annat och Viktor Bartkron inte skulle hinna med och vi snabbt behöver en politikintervju inför valet, då rekommenderar jag att vi kontaktar Therese för Margot.
Ja, det gör jag.
Man följer ju en del influencers så där för att hålla sig ajour, även fast man inte kanske alltid är helt jätteintresserad av allt de håller på med. Kan du ibland känna så här, åh, vad trött jag är på alla produkter och outfits och allt detta?
Ja, alltså, det hände senast igår. Bianca Ingrosso och Lovisa Vorge har ju hållit på att hajpa sitt nya företag och sitt nya märke, och det är det här de har drömt om sedan de var små, och de har krigat för detta och det är det bästa som finns, och det är alltid alltså samma floskler hela tiden. Man bara, vad kommer nu? Smycken. Ja. Det är så här, dun, dun, dun. Nej men alltså, snälla. Jag saknar att bli så här överraskad, förvånad, någonting. Och när jag bara satt hemma med min sambo och mina tankar och skojade om det här företaget, för det heter Ani. Och Ani är plural för anus på latin, vilket de nog inte vet. Och tänkte jag så här, hade det inte varit jätteroligt då om de hade gått på den linjen? Och bara så här, men buttpluggen Bianca. Det hade ju gjort hela mitt år. Jag bara så här, kom till mig. Jag har liksom idéerna. Vill ni tänka utanför boxen? Ja. Kom till mig.
Hon har ju varit lite inne på det här med de nedre regionerna, Bianca, när hon lanserade ju, eller hon var med och lanserade produkter som man skulle ha till sin, som hon kallade då, fiffi.
Ja, parfymerad skit.
Ja, jag måste säga att jag tycker att den här världen är ganska oförärlig och sådär, men då måste jag säga att jag blev lite matt. Hon hade långa videor om hur hon höll sin fiffi fräsch, alla produkter hon skulle använda var olja, och hon skulle spraya den innan hon gick ut från lägenheten, och sen har jag med en liten spray för spraya på lite under dagen. Ja. Jag menar, de här unga tjejerna som kollar på detta, de måste ju få någon slags märklig bild av kroppen.
Här, jag luktar inte sommaräng. Och hon körde liksom, det var så här, det var bilder och slides och liksom så här, hon fick ju Malena Ivarsson att blekna i jämförelse.
Ja.
Men det är ju där, det är så här, tänk ett steg längre. Det här liksom ansvaret mot följarna, det finns ju inte.
Nej. Det här var ju fullständigt onödiga, märkliga produkter.
Mm.
Ja. Vi får hoppas att alla influencers överraskar dig nu, så att du får tillbaka peppen.
Ja, men Bianca, lyssna på vad jag har att säga.
Tack så mycket Camilla för att du kom till Lägg ut.
Tack snälla.
Tack, och hälsa alla dina små minioner.
Minionerna, shout out.
Jag såg bilden på sociala medier, Karin. Det här kan ju inte kännas bra för en tävlingsmänniska som du, och går in i helgen med det här framför ögonen.
Vad är det för bild?
Ja, men sluta, det är klart du vet. Sveriges snabbaste kulturredaktion.
Ja, alltså, det är väl vi.
där såg jag dem. Erik Rosén, Anna Andersson, redaktören. Hon har ju rykt om sig om att vara en av Mediasveriges trevligaste personer. Alla lägger ut om hur trevlig Anna Andersson är. Jag har bara hälsat på henne, hon bor på Lilla Essingen.
Ja, hon jobbar på Aftonbladets kulturredaktion. Ja, var kulturchefen också med, eller?
Ja, Karin Pettersson är numera inte bara din nemesis i debatten, utan hon är även lagkapten för Sveriges snabbaste kultursidelöpgrupp. Och de såg ju supertajta ut på bilden allihopa här också.
Men de sprang ett lopp ihop alltså?
Ja, Vårmilen. Men inte ni?
Nej, inte vi.
Men ni får ta revansch på deras hemmaplan sen då. Gör en grejdeloppet.
Grejdeloppet, ja. Men vet jag, tror inte att det blir något grejdelopp i år.
Va?
Nej.
Ja, det måste vara en stor besvikelse för min flickvän. Hon har sprungit och blivit två, tror jag hon sa att hon blev.
Oj,
starkt. En bild på sig och grejder och hunden. Min flickvän sa att alla killar som sprang loppet såg ut som Ola Söderholm.
Men däremot, jag har inte sprungit det, men däremot så la jag ut ett jobb en gång att PM Nilsson och Göran Greider sprang loppet ihop och samtidigt samtalade, och så skrev PM en text om rörelsens betydelse för politiken och samhällsdebatten, kulturdebatten.
Mm, vilket bra jobb! Pickt utlägg. Var i början av ditt redaktörskap?
Ja, det var det faktiskt. Mm.
Om ni vill ligga rätt inom Bonnier News, vet du vad ni borde satsa på då istället?
Nej.
Stafettvasan.
Gud, det låter jättejobbigt.
Ja, men det kan vara mödan värt med tanke på att Bonnier har ett superengagemang i det här och gör reklamfilmer. Några som har fattat det här är två karriärsmedvetna herrar. Det är ju Peter Fällman och Peter Wolodarski.
Mm, två chefredaktörer nära oss.
Som båda har satsat betydligt mer än vad Claes Granström och Thomas Mattsson har gjort på Stafettvasanloppet. Och det har tydligen gått så långt vissa år att Dagens Industri har haft uttagningar på Stockholms stadion för vilka som ska platsa i Dagens Industrilaget.
Nej.
Och Dagens Industri har också varit så missnöjda när DN någon gång har slagit dem, att Dagens Industri har anklagat DN för att plocka in skidgymnasiumelever i sitt lag.
Men vadå, vänta nu, uttagningar. Har man fått komma dit och visa hur bra man är på att öka längd?
Ja, för att kunna leva upp till stafettlåsa kraven och sen kanske hamna i den här Bonnier-filmen som ligger på YouTube, som visar vilka värderingar vi har och friskvård. Och Jens Kjerrman är ju en erfaren, stark reporter som tidigare varit bland på Dagens Nyheter. Och jag ska inte säga att det här är enda anledningen, men jag vet att Dagens Industri är mycket nöjda med värvningen av Jens Kjerrman, bland annat för att han är så stark startsträckeåkare i stafettvasan.
Han bor också i Luleå, va? Så att han kan...
Mycket träning.
Man har ju förstått att det här med idrott är rätt viktigt.
Mm, eller hur?
Ja, när jag satt bredvid Erik Hägerstrand på senaste Storjournalistpriset middagen.
Vad var han för titel nu igen? Han är högsta höns.
Ja, styrelseordförande i Bonnier Group, en sån här riktig superhöjdare. Och som jag har hört är väldigt uppskattad inom Bonnier-familjen och sådär. Jag hade aldrig pratat med honom. Så
om man googlar grå eminens.
Då är det Erik Hägerstrand man får fram. Jag satt bredvid honom och tyckte det var lite kul och tänkte att här kan man få tillgång till lite spännande information som man annars inte kommer över. Erik var väldigt trevlig och korrekt, bordsherre och sådär, men middagen gick. Och
erfaren middagsgäst kan man gissa.
Ja,
det var hans första.
Han har nog varit på en del middagar i sitt liv, det kan jag tro. Men jag har en väldigt dålig egenskap, och det är att om ett middagssammanhang blir lite för långsamt eller går lite i stå samtalet, då kan jag sällan låta bli att försöka få igång diskussionen, och ibland genom att provocera lite.
Jag ramlar ju inte bara av stolen av den.
Det gör inte det. Det är faktiskt en väldigt jobbig egenskap som ger en del ångest. Men.
Kanske ändå bättre än att du skulle dricka alldeles för mycket.
Ja, det hade man nog varit värre. Men då börjar jag så här, liksom pressa Erik Hägerstrand. Men hur är det med den här manliga bastun nu? Och är den betydelsefull fortfarande? Hur man liksom ses efteråt eller före padden och tennisen och golfen och Vasaloppet och allt vad det är nu är som man hör att de håller på. Men det var till och med motocross eller vad de höll på med.
Enduro.
Ja, men jag pressar då Erik Hägerstrand. Hur viktig är den här sportgemenskapen bland manliga medietoppchefer? Och då sa han bara liksom helt iskallt så här: jag äger en golfbana, men jag har aldrig spelat på den. End of discussion. Jag blev så ägd. Så respekt till Erik Hägerstrand, hur han bara...
Men jag måste få ge en bastu-mediahistoria. För när Aftonbladet gjorde sitt stora ryck från Expressen, det talas ju mycket om Torbjörn Larsson som vänder den här värsta kulturen och startar uppbyggnaden. Och sen har ju Jan Helin tagit oss en del ära. Men däremellan så fanns då 10 år av Anders Gerdin som chefredaktör. Och det var ju då man verkligen körde på sajterna från 97 till 2007. Så man gjorde ju jättemycket bra saker. Aftonbladet.se boomade, man startade Sportbladet, man startade Aftonbladet Plus, man startade Viktklubben. Men det var också ett bastustyre. Mm. Och upplägget som jag hört från en insider på den tiden, hade man en heldagskonferens på någon anläggning vart man satt i rum och bråkade och tjafsade, och idéerna var åt alla håll. Och det var ofta jäkligt sura miner om man var förbannade på varandra. Och sen gick på kvällen alla till bastun då, och då drack man och på något sätt då försonade, eller inte kylde ner då, utan tvärtom då. Ja,
avdramatiserade konflikterna då.
Mm. Och, ja. Och sen, morgonen efter när man vaknade, då hade man bara förmiddagen. Och då fattade man bara pang, 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 pang. Alla beslut.
Mm. Men jag vet inte det här med att röra på sig och springa och golf. Jag tror att man ska akta sig lite för det. För, vet du varför jag hörde att varför Gridloppet nu inte kommer att arrangeras för första gången på många, många år? Jag mässade faktiskt med Göran häromdagen och frågade varför blir det inget Gridlopp i år? Och
Ola Söderholm pallar inte.
Det har varit ideella arrangörer och de är tydligen utmattade. Så det är därför det inte blir något härligt lopp.
Apropå Erik Hägerstrand så ska vi nog vara tacksamma över våra ägare och att de är som de är.
Vadå, det är Bonnier-familjen som har publicister i 200 år. Det kan inte bli bättre.
Eller hur? För jag har precis sett motsatsen. We crashed på Apple TV om startupen WeWork. Vet du vad WeWork är, Karin?
Ja, jag sett en dokumentär om det. De hyrde ut kontor och skulle samtidigt vara som någon slags community och lyckas lansera det här som någonting helt revolutionerande och nytt.
Ja, en högre form av medvetande. Ett techbolag i princip, fast egentligen hyr man ut kontorsplatser.
Ja.
Och jag tror du har sett dokumentären och jag har sett dramaserien i 8 delar med Jared Leto och Anne Hathaway som spelar de här startup-grundarna, det här paret som är helt over the top. Och hela den här fantastiska serien utgår från ett avslöjande i Wall Street Journal om det här luftslottet som de här lyckas bygga upp. Jared Leto-karaktären ville alltid ha Roar av Katy Perry spelas när han gick in på kontoret. Vilken låt skulle du välja, Karin, när du gör entré här på Expressens redaktion?
Nu är det väl revolution på gång av Bob Hund.
Då tycker jag vi avslutar med den.
Trevlig helg.
Ha det bra.
Tja.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.